Varför är det så skabbligt för kvinnor att erkänna att de snarkar?
Ja.
Jag blir alltid jätteförolämpad när Jonas buffar till mig för att jag snarkar. Jag säger, jag snarkar inte.
Jag ligger bara som en prinsessa här. Jag bara
andas djupt. Ja. Speciellt om man är lite förkyld så att jag ska snarka. Så att,
ja.
Ja, men Jonas tror att kristallkronan ska rasa. Vet du, Hanna, den här veckan har vi ju faktiskt ett scoop i relationspodden.
Jo, jag vet inte hur det blev så här, men vi har alltså kommit fram till hur Svenskfinland sover.
Ja, och det var inte alls det här jag hade tänkt mig. Vi ställde ju frågan till finlandssvenska par där ute. Hur sover ni? Och vi fick in många svar. Ni gick faktiskt igång på den här frågan. Vi fick över 40 svar den här veckan. Och jag har räknat ut att 45% av er som har svarat, alltså nästan hälften, berättar att ni sover i varsitt sovrum.
Mm.
Det hade jag inte tänkt mig.
Jag är jätteförvånad över det där. Och inte vet jag, men sen, det beror kanske lite på var man bor det där också. För att det är ju inte, om du bor fast i en storstad så är det ganska dyrt att ha det där extra sovrummet. Men om du fast bor i en mindre stad eller ut på landet så då kan du ju ha fast hur många rum som helst.
Ja.
Man kan sova vid varsin vinge. Om man så vill.
I varsin vinge av herrgården. Ja, hiss and hörs, eller hörs and hörs och så här.
Ja,
ja. Ja, men alltså, och jag sätter absolut ingen värdering i det här. Jag blev bara förvånad, för jag trodde ändå att det är relativt ovanligt och att de flesta nog ändå försöker sova i samma rum fast man sen kanske ligger där och är jätteirriterad på partnern som snarkar och väsnas och titta på iPaden och äta chips, vad nu folk har för sig. Men faktiskt, det är många av er som har skrivit att det här är absolut den bästa lösningen för er, att ni sover i varsitt rum. Så det här blir ett intressant avsnitt,
ja.
Verkligen.
Jag hade inte faktiskt tänkt på att liksom, det här nattetid är så pass avgörande för kvaliteten på förhållande. Jag menar, vi har ju talat tidigare om vad som nu möjligtvis kan hända där i sänghalmen. Ja, det har vi ju pratat om, att om det ska liggas eller inte. Det har vi pratat mycket om, men att hur viktig sömnen är för att din relation ska fungera.
Ja.
Och det är något som man måste prioritera ifall man vill ha en lycklig relation.
Precis.
Jag menar, alla vet ju hur gnällig man blir om man inte får sova.
No, det är ju just det. Och sen också det där att man kanske ligger och är lite irriterad på sin partner som är världens snällaste och trevligaste i vaket tillstånd, men för en massa oväsen när hen sover.
Ja.
Så då kan det ju vara onödigt att bygga upp en sån aggression bara för att man envis ska ligga sådär sida vid sida.
Ja.
Men jag märkte med det här med att sova i separata rum att det finns ganska mycket fördomar kring det. Och det var till exempel signaturen Samma säng 27 som skrev att jag har nog väldigt svårt att tänka att man skulle sova i olika sovrum eller ens i olika sängar. För mig handlar det mycket om närhet, ömhet, trygghet, och det är en viktig del av förhållandet att sova tillsammans i samma säng, tycker den här brevskrivaren.
Mm. Trygg och utvilad 50-plus var inne på lite samma linje här. Jag sover som en stock, det ska vara mörkt och svalt. Maken snarkar, men för mig är det bara en trygghet. Om jag råkar vakna på natten så vet jag att han ligger där utan att jag behöver sträcka ut handen och känna efter. Man bara känner liksom vibrationerna i sängen.
Ja, han är där. Ja, men vad fint.
Ja.
Och det där, jag menar, det här är ju också, det beror ju inte bara på att den andra snarkar, utan hur känslig man själv är för det där. Jag vet sådana som kan sova fast någon skulle ungefär hålla på och bona golvet i rubbe bredvid eller göra fasadrämpa, men det stör inte dem. Alltså det är bara, sover man så sover man och det är inga problem.
Ja.
Medan andra är ju extremt känsliga för alla former av ljud och ljus när de sover.
Ja. Hurdan sovare är du då?
Det går i perioder och jag har nog, det slog mig faktiskt här när jag funderade på saken, att när vi blev tillsammans, jag och Jonas, det är ju 20 år sedan typ, men då hade vi lite olika, därför att jag har alltid sovit med lite, jag har varit lite mörkrädd, jag vill ha en liten lampa tänd någonstans. Och det var helt omöjligt för honom, för han var så här, men jag kan inte sova, det ska vara mörkt. Och då vet jag att jag faktiskt anpassar mig till det där att jag också nu för tiden ska ha kolmörkt helst när jag sover. För det.
No. Du har ingen sån där nyckelpigelampa som du sätter i kontakten som man brukar alltid åt barnen.
Flyttar Eva hennes nyckelpiga in här hos mig, så mysigt. Nej, men jag hade väl kanske haft någon liten nyckelpiga när jag var barn, så att jag var van helt enkelt att sova med nattlampa. Men där gick jag då in och kompromissa. Men sen är det nog lite, vi har nog lite komplicerat därför att jag är ju den där som skulle vilja vädra alldeles fruktansvärt. Jag tycker det skönaste som finns är när det är ganska kallt i sovrummet, men sen kryper man ju ner under sitt varma täcke så bara nästippen sticker upp, och sen om man vill ha liksom en liten sån här kontakt i den där svalkan i rummet, då sticker man ut typ en tå.
Ja.
Så håller jag på. Och sen är jag också, jag har lite underliga system nu, för att jag ska ha två kuddar, för jag ska ha en underhuvud och en påhuvud. Så jag ligger liksom och dämpar under. Det kanske har att göra med att den här min sängkompis snarkar.
Just det,
så att det är en sån trygghet för mig att jag ska ha ett liksom lock på när jag sover.
Men det där har jag märkt, att alltså jag också, jag ska inte kanske name droppa här, men just någon gång jag har delat rum med kollegor eller vänner, att det verkar inte vara, det är ganska vanligt att folk sover med en kudde ovanpå huvudet. Och jag tror att det kan ge en känsla just av trygghet också. Jag har ju till exempel att jag kan inte sova om inte jag har täcke över nacken.
Mm.
Det här till en följd av att jag råkar se en liten snutt av en vampyrfilm då jag var barn. Så fortfarande in i denna dag, då jag är liksom 40 plus, så har jag alltid täcke över nacken, så inte en vampyr ska kunna komma och bita mig på natten.
Det låter ju verkligen sådär...
Som en
säker metod sådär, att hur skulle den där vampyren få bort den där täcken? Inte kan vampyren få bort
han tar med sina långa naglar och viker undan.
Nosferatu kommer. Men det var lustigt. Ja, det kan bli en sån där att det sitter i.
Men det här med trygghet, så det måste jag säga, nu har jag ju inte någon fast relation just nu, men jag måste nog säga att jag tycker att det är väldigt mysigt liksom att krama om någon annan där jag sover. Vet du, sådär, att man kan lite gosa sig mot den personens rygg. Sådär, att det känns tryggt.
Medan du sover?
Medan sådär, jag sover.
Medan du håller på att somna?
Nej, det vet jag. Sen börjar ju någonting
som veva runt åt olika.
Ja, då kanske man börjar veva runt. Men jag tycker att det känns liksom tryggt. Okay. Och också nu när jag liksom sover ensam så sover jag alltid att jag kramar om en kudde istället. Att det ger på något vis en sån där trygghetskänsla.
Jag kramar nog en kudde, men jag kramar nog inte på den där min man.
Nej.
Han ligger nu där och det är ju gott och väl. Mm. Sen har vi ju börjat bli nog ett sånt här gammalt par som har helt olika sömnrytm. För han har mycket mindre sömnbehov än jag. Han klarar sig galant med kanske 6 timmar per natt, och jag skulle gärna borde vara dit upp mot 8. Så jag går ju och lägger mig långt före honom. Jag vet inte riktigt när han kommer och lägger sig. Att han sitter uppe och tittar på tv och pynjar på med sitt. Och jag går och lägger mig och så stiger han också upp före mig. Så
just det.
Månne vi har sovit tillsammans? Jag har ingen aning.
Men du har vant dig så mycket med att han finns i ditt liv, så du märker helt enkelt inte att han kommer
eller
går.
Jo, har man världens mardröm eller någonting, så kan man ju krypa upp och så. Vad händer? Rädd. Ja. Trygghet. Ja.
Jag ska skydda dig från vampyrerna.
Så säger han.
Ja.
Jo.
Men hej, ska vi titta lite närmare nu då på den här veckans brev? Som sagt, väldigt många, över 40 svar så kom det in.
Så kom det, ja. Här har vi till exempel Karin 60 som skriver, det var många som skrev liknande grejer, så jag valde nu Karin här av de som röstade så här i det som inte var en omröstning. Vi har varsitt sovrum eftersom en vill ha svalt och mörkt och den andra varmt och ljust. Vi lägger oss och vaknar vid olika tider, båda snarkar och jag hade dessutom ont om nätterna och rör på mig mycket. Så hellre skilda sovrummen att vi ständigt är osams på grund av att vi sover så dåligt.
Mm. Och det här är ju supersmart, att man har kommit fram till det, att det här är det som funkar för oss. Att annars är vi bara gnälliga och osams på hela dagen sen då vi är irriterade på varandra.
Exakt, och det tycks ju funka bra där.
Ja.
Medan John Blund 32 hade en annan synpunkt som jag också kan hålla med om.
Mm, skriver så här. Jag sover gärna tillsammans i samma säng som min fru. Det är en av de mest intima stunderna i vår relation. Att vara nära varandra ofixade i halvsmutsiga pyjamasar med håret som spretar åt olika håll. Och naturell. Ingen telefon som stör, inget som distraherar. Bara vi två.
Ja, men det är ju också fint.
Ja.
Är det inte? Jag kan bra förstå det där att när man går och lägger sig så är man ju, fast man inte skulle sova naken heller, men då är man ju liksom som mest naken. Man har inga fasader på, man har inte sina jobbkläder och man har inte sitt smink och man behöver inte förställa sig alls. Och att då ha den där sin liksom närmaste person med sig där, det är ju nog faktiskt jättefint.
Ja.
Så jag tyckte det var vackert skrivet.
Ja, sen är man ju också väldigt sårbar då man sover, för man är ju oskyddad.
Mm.
På det sättet. Så det är ganska naturligt där att man känner att man vill ha någon där. Att det känns mysigt att man kan dela den där stunden tillsammans. Fast man är liksom halvt medvetslös.
Här hade L47 är också en av de som sover i separata rummen som inte är helt nöjd med det här. Och hon skriver så här. Efter 2 år av dålig sömn fick maken flytta ner till gästrummet för att han snarkar så förbenat att ingen i familjen kan sova. Det här blev ohållbart i längden. Och det är ju ledsamt. Närheten och spontan intimitet försvinner och det känns som ett stort misslyckande. Det var ju inte så här vi såg vårt samliv när vi gifte oss. Att maken skulle leva på undantag i ett litet extra rum. Men han är ovillig att ta tag i situationen. Han tycker det är mitt problem och inte hans, för det är ju jag som inte kan sova. Han har motvilligt gått till läkaren på sömnutredning, men han hade tydligen inte tillräckligt stora problem för att kvala inför snarkmaskin. Han vill inte heller ta tag i sig själv och gå ner i vikt och sluta dricka. Så då står vi här, en frustrerad fru som är ensam och en man som tycker att han blivit utsparkad ur sovrummet och också känner sig ensam. Är det inte sorgligt? Skriver L 47 år.
Mm.
Nu är det ganska sorgligt, ja.
Det är ganska sorgligt, ja. För bådas skull. Och som det här att det var inte så här jag tänkte att det skulle bli.
Nej.
Men vad gör man då sen? Att om du har nu träffat din drömpartner... För det här är ju det som säkert alla är lite rädda för. Du träffar din drömpartner och sen visar det sig att hen snarkar. Oberoende om det är man eller kvinna. Jag menar, kvinnor snarkar ju också nästan inte, nu vet jag precis lika mycket. Men ändå, jag vet till exempel att mina barn kan säga att du snarkar på natten. Sådär. Så kan man kanske göra ibland när man ligger så här.
Varför är det så skamligt för kvinnor att erkänna att de snarkar?
Ja.
Jag blir alltid jätteförolämpad när Jonas buffar till mig för att jag snarkar. Jag säger, ja. Men jag snarkar inte.
Jag ligger bara som en prinsessa.
Jag bara andas djupt. Ja. Speciellt när man är lite förkyld så när jag ska snarka. Så att det,
ja.
Så.
Ja, men
Jonas varför, tror att kristallkronan ska rasa.
Varför är det som, det som ocharmigt? Eller osexigt?
Eller att, okvinnligt kanske?
Ja, det är samma som att prutta eller något annat.
Ja,
nej. Sånt gör ju inte vi
kvinnor. Nej, det gör vi ju aldrig. Huskar det nu.
Ja. Men det här är ju lite synd, för L47 så har ju ändå försökt göra någonting åt saken. Och försökt prata med gubben att hej, hur skulle det vara? Och han motvilligt sen hasa sig iväg till läkaren. Och där är det ju nog förstås, jag menar, nu är jag ju ingen läkare, men som jag har förstått det så är ju nog till exempel övervikt en ganska stor faktor till att du snarkar, eftersom det helt enkelt är mindre plats där luften ska gå in och ut när du sover.
Mm, ja, också. Man kan ju vara lite vad som helst, men det jag funderar nu här är att det här snarkande är nog en grej, och sen är den här kommunikationen som är nästan värre. Att det har blivit nu i en sån här situation där det är lite en dragkamp. Att han störs ju inte av det här, för han sover ju och märker inte att han snarkar och tycker det är fräckt att han måste sova i det där extra rummet. Men hur skulle det vara, här kommer att komma brev som tar upp det här med fungerande särsovande. Så ni kan ju kanske inspireras av det, men jag funderar lite på den här, det här. Ni har då tydligen ett gästrum, men som du beskriver det så känns det lite som ett straff att måste gå till det där gästrummet. Skulle ni kunna göra det där gästrummet lite trevligare? Det är liksom snarkboudoiren. Måste det vara liksom ett sånt litet kyffe där man nu kanske, dit man går så där på nåder för att skona den andra. Att det ska vara ett trevligt rum dit man helt gärna går, och att det inte alltid är han som går dit, att du också går dit ibland.
Ja, jag tänkte att skulle man kunna ha liksom växelvis sovande.
Precis, ja.
I stora sovrummet, fast att nu är det min vecka.
Ja.
Oj, förlåt, jag tappade någonting. Jag menar att nu är det min vecka att sova i vårt sovrum.
Eller att vi försöker sova tillsammans, men när det blir så att oj nej, att nu väsnas han så otroligt mycket, så då kan du ju gå iväg. Men att det inte liksom skulle bli en sån där, att ni skulle komma ifrån det här att oj, det känns så misslyckat det här att vi inte sover tillsammans.
Mm.
Att kanske testa lite olika modeller för det. Jag tror här kommer att komma inspirerande brev för er ännu, men
ja.
Så där till uppmuntran.
Mm.
Men jag tycker framförallt det här att ni borde prata lite mer om det här, för att han kanske inte riktigt förstår hur stort det här problemet är för dig. Och det här är ju kanske lite fräckt, men skulle du kunna spela in med din telefon hur han låter?
Ja.
Bara för att han skulle få höra att det här är vad jag lyssnar
vad jag
på varje natt. Att
ja.
Det, jag älskar dig, men inte att du låter så här, för jag kan Nä. Inte sova.
Nej, precis. Och jag menar, ska man leva tillsammans många, många år till,
ja.
Så måste ni ju hitta en lösning.
Precis.
Men här var, på tal om folk som har hittat lösningar på det här, Fru Snark 64 kan kanske också funka så där som inledande inspiration där, skriver att jag har tidvis sömnproblem, är väldigt ljudkänslig och reagerar på tung andhämtning, för att inte tala om snarkningar. Och till saken hör att jag själv snarkar något hemskt. Vi har varsin säng men samma sovrum. Jag behöver plats och inget skedande här inte. Vi har också en extra madrass i ett annat rum dit jag går om sömnen inte infinner sig, och det fungerar bra. Det är hemskt på hotell då vi måste sova i samma säng och det oftast bara finns ett täcke. Förut var det en stress att vi inte kunde sova tillsammans, men nu så känns det faktiskt befriande. Och ett förhållande är inte sämre fast man inte klamrar sig fast vid varandra om nätterna.
Mm.
Säger Fru Snark 64.
Hear, hear. Mm. Jag köper det där helt rakt av. Man kan ha ett fantastiskt förhållande och säkert ett ljuvligt samliv, men man har ju inte det i sömnen. Eller det finns sådana som har sex i sömnen också, har jag sett på någon amerikansk talkshow.
Okej.
Okay. Ja, så finns det väl en massa våldtäktsmän som försöker hävda att de har våldtagit i sömnen. Så jag är oskyldig. Ja, men jag tror det här är väldigt ovanligt, så vi behöver kanske inte ägna mera tid åt det. Men faktiskt det här, det är ju inte medan man sover. Och man kan ju ge varandra den där tryggheten och att ge sin partner god sömn. Det är ju en jättefin gåva.
Mm.
Och ibland kanske det då krävs att man sover på olika håll. Ja. Det kan ju gå i perioder också. Jag är en sån som i perioder kan sova riktigt usselt och vakna lätt och så här. Och så kan jag ha perioder när jag sover som en stock. Och då skulle fast Jonas kunna hålla på och renovera balkongen utan att jag störs av det på nätterna.
Mm.
Så att det kommer och går. Men att man inte kanske ser det som ett misslyckande eller att det skulle vara något fel på relationen, för att man ibland då ser sig tvungen att lufsa iväg till det där andra rummet eller till soffan eller vart man nu går.
Ja, och jag tror nog just den här liksom frustrationen och ilskan och tröttheten, det är liksom ett större problem
det tror jag
än
också.
Vad det är att man sover i olika rum eller i olika sängar.
Här kom ett intressant brev från signaturen Polly 38 som har flera olika sovpartner, som berättar att min primära partner och jag, vi sover i skilda sovrum men vi lever tillsammans. Han vill ha det varmt och mörkt, jag naturljus och svalt. Men min andra partner och jag, vi sover tätt intill varandra när vi ses. Hen sover bra i vilka omständigheter som helst.
Och intressant det där, för där märker man att en viss kombination funkar. Att man kan sova ihop.
Ja.
Medan man sen inte funkar, man har inte lika bra liksom sömnkemi med den andra personen.
Ja, och man kan ha en underbar sömnkemi med en och så har man den där underbara, det här är min primära partner-kemi med en annan.
Ja, intressant. Signaturen 54 år skriver som följer. I början av natten sover vi tillsammans och kramas. Den som somnar först börjar snarka och den andra parten går till ett annat rum. Natt efter natt samma sak. Och sen kramar vi varandra i sängen på morgonen en halvtimme. Åh, vad skönt att sova ordentligt.
Alltså det här är ju jättebra. Kanske det här skulle kunna vara inspiration till L47 år. Mm. Kramas på kvällen. Den som börjar snarka får ligga kvar, den andra går till det andra rummet, men så kommer man tillbaka och kramas på morgonen.
Ja, alltså man har liksom att man går och lägger sig tillsammans och man vaknar upp tillsammans, men själva sovande sker på skilda håll.
Ja, jag tycker det är ganska bra.
Ja.
Ja. Och jag vet att det är många som har skrivit om det här, att det känns så tryggt och bra att höra den där partnern eller känna att partnern ligger bredvid, men det är ju kanske lite en vanesak. Nu ska man ju kunna känna sig trygg i sitt hem. Och som partnern är bortrest till exempel. Att arbeta på det. Det kanske blir lite tokigt om man bara kan sova om man har sällskap. Det är att göra det lite bräckligt för sig.
Ja. Men ändå kan ju inte alla sova ensamma.
Ändå kan nog inte.
Är det så?
Ja.
Ja.
Nu vi får se.
Vi går vidare.
Här kommer ett roligt brev. Cuddler 31 skrev. Vi har kommit på ett system. Min man skedar mig, snusar mig i nacken och stryker mig på huvudet tills jag har somnat. Då ligger vi båda på min sida av sängen. Efter att jag har somnat förflyttar han sig försiktigt till sin egen sida och så läser han en stund tills han är trött och somnar också han. Så länge han är vaken håller han en hand på min rygg. Jag somnar lätt efter cirka 5 minuter, så det är inga problem för honom att vänta. Alltså armdomnar inte eller någonting. Det här är ett system som vi har utvecklat efter 7 års relation. Jag tycker om att vara nära och känna trygghet när jag sover. Han tycker det blir för varmt och rör på sig i sömnen. Så vi har skapat en kompromiss där vi båda får det vi behöver. Det är mer odramatiskt än i Friends med hug and roll, som Ross lärde Chandler.
Hug and roll, det här missar. Men jag är ju ingen stor fan av Friends heller.
Jag hade glömt det, men jag tror att det var så här att Chandler hade en tjej som ville sova på hans arm och han tyckte det var superobekvämt.
Ja, för det domnar.
Ja, så han sov ingenting och det här var ett problem. Och då undervisar Ross honom i det här att man ska liksom krama riktigt tätt och så ska man liksom rulla iväg kvinnan så att armen frigörs. Men man måste krama och rulla.
Just det.
Så det var den teknik som de då anammade. Okay.
Men det kan ju vara ett bra tips också.
Ja. Nej, men jag tycker det är jättegulligt det här som Cuddler beskriver, men låter också ganska så där komplicerat.
Ja, och det är ju ett system som funkar för dem. Om du bara går på 5 minuter så då är det säkert 5 minuter som är värda det. Men ja, jag vet inte. Vad tycker du förresten om det här med att man ska liksom ligga och kramas? För det är just det med att det är alltid någonting som börjar domna eller ligger liksom under någonting eller någon armbåge som sticker ut. Eller
och överhuvudtaget när man ska skeda så blir ju en arm alltid i kläm.
Ja, var är den
på stora
armen?
Skeden.
Ja.
Rakt upp under nacken, det är bra, under kroppen.
Du kan ha den alltså vid halsen i princip, för där finns ju en naturlig kolo.
Ja, men då får den där som lilla skeden får ens armbåge i bakhuvudet. Jag vet inte hur ni gör. Kan ni fota och skicka, ni som skedar?
Så vi får veta.
Nej, men här var Dream Couple 27 plus 32 skrev att samma visa varje kväll. Först sover vi en stund vända mot varandra. Sen vänder hon sig om och jag får äran att halka ner lite för att bli den oerhört perfekta stora skeden som jag nog är skap till trots att jag är ganska kort. Och minuten senare sover vi båda gott. Jag är fruktansvärt tacksam att vi båda har lätt för att somna och båda sover som stockar hela natten lång.
Mm.
Så man kan vara den stora skeden fast man inte är så stor, lär vi oss av det här då.
Ja. Men det gör ju inte så mycket då du ligger ner.
Ja, man kan ju som sagt halka ner lite sådär. Ja.
Man är lite.
Med näsan mellan hennes skulderblad. Men det går ju också bra.
Ja, men det funkar. Så länge det funkar så är det ju huvudsaken.
Ja. Jag har aldrig varit mycket för skedande. Jag tycker det blir på något sätt, det blir så varmt.
Och varmt blir det ju. Ja. Alltså det är ju sånt som du gör då du först har träffat någon.
Men kanske det är därför jag efter, kanske jag egentligen är sån här som i smyg önskar med det där skedande, och det är därför jag vill ha så kallt i rummet för att man ska liksom stå ut med skedande.
Just det.
Vi ska testa det här ikväll.
Ja, men Jonas, ja. Jag lärde mig idag på jobbet.
Ja, nu ska vi göra ett experiment.
Jag har fått
lägg bort iPaden nu.
Ja, nu ska vi skeda.
Ja.
Se hur länge jag står ut.
Ja. Varför måste balkongdörren vara öppen? Ja, men nu ska vi lägg ner nu.
Så. Innan du får såna hickirajvare.
Ja. Men en del tycker att det är mysigt och så är det inte för andra riktigt det rätta.
Mm.
Här hade vi signaturen K35 som hade skrivit om, inte om sitt eget förhållande utan om sina föräldrar. Och det var också intressant.
Mm. Min mamma och pappa sover i skilda rum. Grejen var den att de hade olika sömnbehov. Mamma gick alltid och la sig klockan 9:10 för att stiga upp 5:30 nästa morgon. Det här var hugget i sten och ändrades inte. Hon behövde verkligen alla timmar sömn. Farsan å andra sidan kunde valsa in i sovrummet kring midnatt, lägga sig ner och se på tv till klockan 1 och därefter släcka lyset. Och sen ändå kliva upp 5 timmar senare och vara glad och pigg. När de fick var sitt sovrum så löste sig allting. Nu är deras sovrum deras man cave och woman cave. De sover båda riktigt gott och är pigga och glada och firar sin 40-års bröllopsdag för något år sedan. Skriver K35.
Och där ser man det här med separata sovrum. Jag tror det är många som tror att det är så där dödsdomen för en relation. Men det kan ju också vara räddningen.
Ja, att man helt enkelt lyckas få den där sömnen så att man kan vara trevlig på dagen. Och här har du ju gjort det här just som du var inne på, Eva, tidigare med det där gästrummet. Att kan man liksom inreda det där rummet på ett kiva sätt. Att nu har de att det här är liksom min boudoir och det där är din man cave. Och att man får göra det lite till sitt eget.
Sen kan man ju hälsa på i man caven.
Det kan man göra. Och sen när man säger morgens så får man tillbaka till sin.
Ja, nu flyger Wonder Woman iväg igen till sin grotta.
I sin badrock.
Ja, precis. Ett element som flera av er också tangerar, det är ju det här med småbarn och hur de påverkar hur man sover tillsammans med sin partner. Och här var småbarnsmamma 37 som skrev så här: vi är mitt uppe i småbarnsåren och sover ofrivilligt i olika rum. Den som får sova i vår nyinköpta dyra sköna dubbelsäng får också äran att vakna x antal gånger om natten för att hitta nappen åt vår ettåring som sover i en spelsäng bredvid. Den andra som sover i en bäddsoffa i femåringens rum ligger obekvämt men får å andra sidan oftast sova hela natten. Om vi fick välja skulle vi föräldrar ju sova tillsammans och ha barnen i egna rum, men verkligheten med småbarn i en allt för liten lägenhet är en annan.
Mm.
Nå, det låter ju inte jättekul, men det låter ju också som att det här är nu en tillfällig grej. Och att ni har hittat en bra kompromisslösning nu som funkar just nu.
Ja, småbarnsåren, det handlar ju bara om att överleva dem. Mm. Sen blir det liksom lättare.
Och i något skede kan säkert den där ettåringen flytta in tillsammans med femåringen.
Mm.
Bara de liksom lite kommer igång med sovande på varsitt håll. Jag trodde det här skulle vara omöjligt. Jag har nu en 3-åring som sover med en 13-åring. Jag trodde det skulle vara katastrof, men det funkar riktigt bra.
Mm. Just det, ja. De
har vant sig vid varandra. Det var lite bökigt i början, men 13-åringen fick sova med öronproppar.
Ja.
Men det löste sig.
Ja. Och här, jag menar, nu ska jag inte ge ut några föräldratips, men jag gör det ändå. Att den här nappen, vad om ni skulle skippa den, det är ju ett ganska effektivt sätt att få sova lite bättre på nätterna.
Det är
jobbigt först, men sen när det är gjort så är det så skönt.
Ja. Men kämpa på, ja, småbarnsföräldrarna.
Och det blir bättre.
Ja, kom ihåg, det är en fas. Mm. Snart kan ni säkert flytta ihop igen i den där sköna dubbelsängen som ni har investerat i.
Ja.
Exakt.
Vi hoppas på det.
Gubbe, modell 57, har också skrivit till oss. Det här är lite vågat, det här brevet.
Mm. Jag har rejäla problem med sömnen. Jag vaknar av minsta ljud och kan bli liggande vaken i timmar. Det gör att jag också ibland växer av sambons rörelser och ljud. Men vi går alltid och lägger oss tillsammans samtidigt. Vi läser en stund eller älskar. Innan vi somnar så ligger vi tätt intill och kramas, nakna så att den fysiska kontakten är maximal. Och ibland så börjar vi dagen på samma sätt. Ett svalt sovrum gör det ännu mysigare. Skilda sovrum finns inte på vår karta. Det kan aldrig uppväga den underbara närhet och spontana sex det innebär för oss. Ändå är vi inga nyförälskade turturduvar. Vi är inne på vårt 45:e år tillsammans. Skriver Gubbe, modell 57.
Jag blir så glad av det här att man har varit ihop i 45 år och man vill ännu nakenmysa, ja, hela nätterna. Ja. Och intressant det här att Gubbe som har skrivit till oss, han måste väga upp alltså det här med att sova lite dåligt tillsammans med den här sambon, men att de här positiva sidorna av att sova med sambon vägde ändå tyngre, så där ligger han nu då.
Ja, och jag tänker på något vis att det här med att kramas, vet du, att man känner den där fysiska kontakten, att det handlar inte alltid om sex, att det kan vara just det att man bara känner liksom närheten. Alltså, vet du, människan njuter ju av närhet och beröring.
Mm.
Att det kan ju också vara att det blir liksom sådana här endorfiner och liksom limmar ihop det här paret ännu mer. Att det inte att det måste, ibland kanske det börjar ligga sen och ha sig, men att också att den är bara den där närheten är.
Och det där som den här tidigare brevskrivaren var inne på, att det är så intimt det här med att man är så emotionellt naken i sitt sovrum med sin partner. Och de här var ju nakna hela vägen.
Mm.
Men det är lite samma sak där, att nu är vi i en sån här situation som jag bara är med dig. Alltså här gör jag ju inte om jag måste dela rum med en kollega på ett konferenshotell. Alltså det där är lite knepigt, men de här som sover nakna. De här som sover nakna och sen mitt i allt ska måste dela. Jag känner nog sådana som är nakensovare som ibland har farit iväg på några jobbresor och fått sådär i panik springa och köpa en pyjamas, för att de har ju inga pyjamasar.
Ja.
Och det slår dem för att säga att aj, jag ska dela rum med Birgitta. Ja. Oj!
Att jag kan inte gå omkring här nu då. Helt.
Jag måste kanske ha någon liten pajtu på mig här.
Nej, bara porslinskostymer.
God morgon, Birgitta! Sov gott! Birgitta.
Sen att
jag...
Släck lampan, Sonja.
Sov du utan 70 år, skrev så här. Vi sover i skilda sovrum, för om natten ska man sova i lugn och ro och inte behöva väckas av den andras högljudda snarkningar. Det blir väldigt irriterande i längden att inte få sova i en lugn atmosfär. Och det finns ju nog faktiskt många timmar på dygnet för att bussa och gosa fast man inte sover i samma säng.
Det där är så bra. Att varför är det så viktigt att man ska sova tillsammans? För man delar ju den vakna tiden tillsammans.
Mm.
Man kan ju kramas då också. Att varför är just det här med det här sovande så himmelens viktigt? Eller att man upplever att det är viktigt för parförhållande?
Jag funderar lite på det här att kan det sitta ifrån från småbarnsåren? Att då är det den där stunden när man faktiskt beger sig till sovrummet med den andra föräldern. Det är enda stunden på dygnet när ni är på tumman hand.
Mm.
Om det nu inte, det kanske ligger en bebis i en spjälsäng där också. Men att det kanske sitter ifrån det. Att hela dagen omges man av andra människor och man är på jobbet och sådär. Men att då har man den där tiden för varandra.
Ja, man kanske ligger och småpratar lite. Eller?
Ja, det kan vara jättemysigt.
Ja, lite ja. Sådär. Vet du, varva ner tillsammans.
Alltså jag måste säga att säkert en av de mest romantiska grejerna jag har varit med om på de senaste åren var, det var en kväll när vi faktiskt undantagsvis gick och la oss samtidigt med Jonas. Och vi hade så mycket ärenden som vi inte hade hunnit. Så det var sådär som när man var liten och var hos någon kompis över natten och man hade så mycket att prata om att man var såhär sover du?
Ja.
Jag hade en grej ännu. Okej, berätta, berätta.
Ja.
Så vi låg där liksom och tisslade och tasslade, så efter en stund var det här så var det såhär jo, har du somnat? Ja. Och det var så mysigt. Jag var såhär oj vitsi,
ja.
Det här skulle man ju borde vara med om oftare.
Ja.
Att det var så mycket vi inte hade hunnit avhandla, men vi hade så mycket att säga varandra.
Ja, och det där tror jag nog att man kan hitta också i en relation om man för det första lägger bort den här telefonen sin.
Ja.
Att man kanske, vad man skulle ha en sån här rutin att fast 15 minuter varje kväll så är vi bara tillsammans.
Ja, ja. Det skulle nog vara säkert riktigt bra i många relationer. Ja. Jag tar aldrig med telefonen till sovrummet.
Ja, du gör inte.
När jag laddar den i köket.
Men det är ju jättebra.
Ja, det är nog helt bra. För annars är det ju det första man sträcker sig efter på morgonen om den ligger på nattduksbordet.
Och nu sträcker du dig efter din man istället.
Nej, han har gått i duschen när jag vaknar.
God morgon, älskling.
Ja, ja. Nej, det brukar krypa upp en massa barn i min säng där i något skede. Ja, ja. Så att, ja, hej, hej. Hallå. Ja, ja. Ja, du också. Okej. Okay. Mm. Ja. Vad mycket folk här är helt plötsligt.
Ursäkta mig, det är min corona. Det är inte jobbig.
Ja, den är jobbig, den där coronan.
Ja.
Ja, men vad jag skulle säga var att den tanken som växer hos mig här nu är att om det faktiskt är bara i den där sovrumssituationen som man känner att man är intim med sin partner, så då kanske man måste börja lite strukturera om sin kväll på något sätt. Att kan ni på något sätt få den där intimiteten och närheten i ett annat skede än när ni har gått och lagt er?
Ja, eller så enkelt tips som Dr. Phil alltid brukar säga, som han och hans fru då håller på med, att alltid då den andra kommer hem så går du till dörren och möter den personen och ger den en kram.
Det är ju fint.
Och det där tycker jag är fint, att du bemöder dig att stiga upp. Att då kan det ju vara att du kan få den där närheten och den där ömheten bara liksom på i en 5 sekunders kram.
Ja.
Och jag tycker det där är liksom att det är så enkelt, och jag tror att det är också väldigt effektfullt. Mm. Speciellt om man har tappat bort lite den där naturliga fysiska kontakten mellan varandra.
Ja, så kan man ju också, förutom det där, också vara noga med att säga hej då på morgonen.
Mm.
För det tycker jag vi ibland har slarvat med, och jag tycker det är viktigt att vi säger så där ordentligt. Hej då, ha en trevlig dag allihopa, och gärna kramas lite och så där. Det är ju bra, man ger varandra en bra start på dagen.
Absolut.
Och sen faktiskt hälsa varandra, inte bara så här, okej.
Vad ska vi göra
mjölk idag? Jag sa att, såg du inte mitt meddelande, du ska köpa mjölk.
Ja.
Det är ju inte så trevligt.
Nej.
Det är nog Dr. Phil och Robin, heter hon inte så, hans fru.
Ja.
De är nog, har nog en bra grej där.
Mm.
Vi skulle måste hinna med åtminstone ett brev här ännu. Och det här var nog riktigt oväntat, måste jag säga. Men ett väldigt intressant arrangemang. Det här är ett par då som inte bara sover i separata rum, utan den ena sover utomhus.
Okej.
Okay. Ja,
yes.
Det tar det verkligen next level. Men så här skriver, det ska vara skönt att leva 40 plus. Så viktigt att ni tar upp detta ämne. Jag tror att flera skulle må bättre av att sova skilt. Min partner och jag är i 40-årsåldern och han sovat tillsammans i mer än 20 år innan jag en dag läste en artikel om en som sov utomhus på balkongen året om. Det väckte mitt intresse att testa att sova utomhus. Först var det ovant och lite spännande att somna in till naturens och trafikens olika ljud, men nu är jag så van att jag somnar på några minuter och sover skönt hela nätterna. Vid sjukdom eller storm så sover jag ju fortfarande inomhus förstås. Min partner trivs med att få breda ut sig i sängen utan att behöva vara orolig för att väcka mig, men när det är sommar och varma nätter vill min partner gärna göra mig sällskap utomhus. Folk tycks tro att de som sover skilt aldrig mer har sex, och den myten skulle vi gärna vilja slå hål på. I och med att jag börjar sova ute så börjar vi också öka på vår närhet och beröring medan vi är vakna. Vi har ökat på vår kommunikation om våra sexbehov eftersom vi tycker att ett regelbundet sexliv är nödvändigt för en välmående parrelation. Vi har alltid pejl på läget om det borde vara dags för samlag i en annars hektisk vardag. Och vi tar varje tillfälle i akt när huset är som tommast. 1-2 gånger i veckan är lagom, tycker vi båda. Och oftast blir det otroligt lustfyllt när vi väl sätter igång. Att sova skilt har förbättrat vår relation eftersom vi ökat närheten och kommunikationen i vaket tillstånd, samtidigt som de fridfulla nätterna gör oss mer utvilade än tidigare. Min partner har förresten läst igenom denna text och höll fullständigt med.
Hurra!
Ja!
Just så här. Nu har vi liksom märkt, vi har kartlagt problemet, hitta en lösning till det, kommunicera, ha ett system för att ha sex, och det här är ju bara liksom underbart.
Ja. Jag tycker jag är jättefascinerad av det här sovande utomhus. Vi är ju ett folk, var det ett arv och ylpe som i tiderna sa att små bebisar sover bäst utomhus. Så ut med dem i vagnen bara. Men kanske vi borde återgå till det nu i vuxenlivet.
Ja, för man tänker så att men inte lite farligt. Tänk om man fryser ihjäl, men nog vaknar man ju säkert före man fryser ihjäl.
Ja.
Och jag menar som du sagt, att bebisar har ju sovit ute i minus 20 grader.
Jo.
Som småstockar.
Ja, men faktiskt ett föredöme för oss alla att hantera situationen så här med sin partner. Att nu ska vi testa det här, och det här är viktigt. Och de har diskuterat det här med hur ofta de tycker att var och en tycker att de ska ha sex. De verkar ju vara i synk på den punkten.
Mm.
Och också ta tillfälle i jakt då när jag förstod att de här hade barn också. Jag kortade det här brevet lite grann så att man får liksom passa på när tillfälle bjuds.
Ja, och att man har ett system. Att det inte är det som är längst ner på listan.
Ja.
Men vad fint. Många andra brev också. Vi har tyvärr inte läst upp ens hälften av dem, men vad heter det? Vi lägger ut några till på webben också. Förstås.
Det gör vi. Och jag måste nog säga att det här var en sån vecka när fördomar som jag kanske inte ens riktigt visste att jag hade, de kom nog på skam. För jag tror kanske att jag har varit en av de där som tror att separata sovrum, det är ett tecken på att någonting inte står rätt till i relationen. Men nu börjar jag nästan luta mot att tycka tvärtom.
Mm.
Att kanske de här separata sovrummen är ett tecken på att vi har kommunicerat jättebra och vi har löst ett problem.
Ja. Och har man möjlighet att göra det, så varför inte? Och sen är det också så här att man kanske inte behöver lägga så stor värdering i det faktum att man sover i olika sängar. Att det är inte att jag inte gillar dig mera, utan jag vill vara med dig, men därför måste vi sova på olika ställen så att jag inte bara blir sur på dig hela tiden för att jag sover dåligt. Att man just, att kanske vi skippar just den där värderingen i det.
Mm.
Eller samma, att det kan också vara att man bara behöver ha skilda tecken. Det sa också här en kollega på jobbet, sa att de första 5 åren sov de under samma täcke och nu skulle de aldrig kunna sova under samma täcke igen.
Ja,
för att det är liksom
det är omöjligt.
Man bara drar det hit och sen är det alltid någon som bättre blir utan täcke och någon annan som har rullat in sig 3 varv.
Här kommer en liten fördom. Ni som sover med ett brett täcke, ni är nog underliga.
Och plus att det är helt omöjligt att bädda de där sakerliga täckena.
Det går ju inte heller.
Det går inte.
Nej, men man måste, så här ska man ju sova, att man liksom virar in sig så att man är som en liten larv i sitt eget täcke. Kan man vara någon sorts tandemlarv med en klibbig partner? Jag förstår inte det där alls.
En tandemlarv. Nej, det kan man inte vara.
Eller okej, jag ska inte döma här nu. Tycker ni att det är mysigt att vara klibbiga tandemlarmer? Live and let live. Funkar det för er? Lycka till. God natt.